finns en man i sina bästa år här i kyrkan som heter Marcus Sigvardsson. Och för några månader sedan så började han med en radioserie egentligen, en podcast där han intervjuar människor som är eller har varit kristna och är musiker och så. Lyssna gärna på det. Jag ska inte gå in på några instruktioner om hur man laddar ner det och så. Det får ni ta med honom. Fråga honom. Marcus Sigvardsson heter han. Marcus i sin tur är inspirerad av en annan sån här podcast, radiointervju, som heter Värvet. Marcus Sigvardssons podcast heter Navet. Så där finns det en viss överensstämmelse. Då det gäller podcasten Värvet så är det journalisten Kristoffer Triumf som intervjuar människor. Och man kan säga att det är som Sommar i P1 fast i intervjuform och bättre. För det kan vara samtal i uppemot 1,5 timme och den som intervjuas får tala till punkt. Och det är ett öppet samtal. Och i ett av alla dessa intervjuer så hör jag en man som heter Thomas Öberg. Och han är sångare i ett svenskt band med det besynnerliga namnet Bob Hund. Vissa av er känner igen detta band. Och han berättar om hur de efter en spelning ska lasta in sina instrument i en varuhiss. Och så när hissen startar så visade sig att trummisens hi-hat, ni vet den där som knipsar ihop så, den är där nära virveltrumman, ja, liksom fastnat i hissdörren. Och i takt med att hissen lyfter så förstår ni vad som händer när hi-haten böjs sakta sönder. Och det här bandet vid den här tiden hade inga stora gage att vänta sig, så kostnaden för att köpa den här hi-haten överstiger enormt mycket det där lilla gaget som de skulle få för sin spelning. Och Thomas Öberg säger att han strax efter händelsen tänkte följande. Det är så här det är att vara med i Bob Hund. Sånt här kommer hända hela tiden. Men om vi använder händelsen på rätt sätt kommer den att arbeta till vår fördel. Om vi bara kan se vad det finns för dold berättelse i den här böjda hi-hatten, som kan vara vi förlorar 3000 kronor men vi har fått en bild för vad vår musik ska gestalta. Den ska låta som en söndrig hi-hat. Alltså när sådana här saker händer handlar det om att släppa taget och se att det inte hindrar vår utveckling utan kan jobba till vår fördel. Och idag vill jag tala om brustenhet som kan jobba till din och min fördel. Om brustenhet och vägen vidare för oss. De mest omtyckta konstverken. Den mest uppskattade musiken, boken, filmen har alla sin utgångspunkt i mänsklighetens brustenhet. Och vart vi än vänder oss möter vi brustenhet. Vi möter brustna relationer. Vi möter människor som känner sig oälskade och övergivna. Jag vet inte hur många gånger som jag har hört den här textraden från en artist som heter Leonard Cohen. Han har sagt så här: there is a crack in everything, that's how the light gets in. Alltså det finns en spricka i allt, men det är ju så ljuset skiner in. Alltså de här orden har citerats i predikningar mängder med gånger de senaste 10 åren. Det kanske bara är där jag befinner mig, men jag tror någon av er har hört de här orden citeras i predikningar. Överallt hör jag de här orden. Ofta då tillsammans med orden som jag vill tala om idag, Paulus ord om att i svagheten blir kraften som störst. Och syftet med det här citatet är ju att alltid visa att det finns hopp. Alltså vår brustenhet är aldrig ett hinder för Gud. Guds ljus skiner liksom rätt in i och genom en person som är svag. Och det är hoppfulla ord. Men det jag har börjat tänka på den senaste tiden, som ni gärna får reagera över efteråt och komplettera eller ifrågasätta, för jag har inte hunnit tänka på det så länge, det är att det här också är förrädiska ord som kan uppfattas så att vi liksom blir genuina människor per automatik genom att vi liksom omfamnar vår brustenhet. Om vi bara blir ärliga med hur det är ställt med vårt inre, så blir vi liksom upplysta och har nått vårt slutmål nästan. Jag kan tycka jag ser det idag att i tv-soffor och radioprogram berättar människor sina livshistorier och lyfter gärna fram då sina felsteg. Och det är ju bra. Det är ju viktigt att få ett språk för det här. Men kan det vara så att vi idag har kommit till en sån punkt att vi nästan romantiserar brustenheten och upphöjer den till något slags slutmål? Det kan låta ungefär så här. Ja, visserligen får min brustenhet både mig själv och andra att må dåligt, men så är det att vara människa. Och någonstans är det vackert. Och så tänker jag, ja, men är det slutmålet för oss att bara bli ärlig med allt elände, så att säga? Har vi nått så långt vi kan som människor för att vi känner till vår brustenhet och vågar tala om den? Och jag vill bara säga att det jag talar om nu är inte sår som vi människor kan få av vad andra människor åsamkar oss. Jag talar inte om det. De såren kan visserligen leda till destruktiva beteenden, men det är en annan historia. Och jag talar inte om sjukdomar som livet oförklarligt kastar på oss och drabbar oss med. Utan jag talar om vår inneboende förmåga att göra det vi inte vill. Och därför kan jag då i det här snäva begreppet definiera brustenhet som synd, kort och gott. Jag kan också tänka att den här romantiseringen av brustenhet har smugit sig in i kyrkan. Kyrkan är ju alltid en spegel av samhället. Och vår värld lever ju på något sätt väldigt präglad av, jag ska inte djupdyka i det här, men den existentialistiska filosofin har präglat oss. Existentialister som Freud och Sartre såg den brustna människan faktiskt som något självklart och bra. Och det är viktigt att känna till. Alltså, existentialisterna utgick ifrån att ett splittrat inre är en självklar del av människans natur. Sartre och hans efterföljare såg försök till uppriktighet och helhet hos en människa som något falskt. Det där är bara kosmetika. Och man tänkte att frihet kan en människa bara uppleva när man inser att våra val och beslut är irrationella, brustenhet är något givet, det är både start och slutmål för människan. Lika bra att erkänna det och vara kvar där. Och då man läser i Bibeln så kan man säga att Bibeln ger några tusen år tidigare existentialisterna rätt. Alltså människan är utelämnad till brustenhet om hon inte får hjälp. Hjälp av en högre makt. Hjälp av Gud. Men Bibeln talar också om att med Gud är förändring möjlig i en människas liv. Och kan det vara så att vi ibland romantiserar det här också i kyrkan för att vi inte ser någon väg bortom brustenheten och att tala om det som är svårt och det som har gått fel, som jag talar om idag? Alltså, vi stannar kvar i detta och vi ser inte vägen vidare. Många upplever ju just att vägen tar slut efter man har tagit emot Jesus, som man säger, och sen då? Men om det finns en väg vidare, vad innebär den vägen i så fall? Och då kan man få höra från vissa kristna att vägen vidare stavas moral. Men finns det egentligen en specifikt kristen moral? Alltså, vi som kristna delar ju den etik som vi läser om i Bibeln med många andra världsreligioner. Jag skulle säga att kristen tro snarare beskriver hur människan behöver leva för att hon själv och hennes medmänniska ska må bra. Det finns liksom ingen specifikt kristen moral, men det finns ett specifikt kristet liv. Är ni med på skillnaden? Alltså, Jesus talar om ett kristet liv. Han talar om en källa i en människas inre. Jesus talar om en källa som helar och förvandlar och ger evigt liv. Och den källan skapar ett kristet liv och påverkar allt och får moraliska konsekvenser. Kristen tro är alltså inte att ha vissa åsikter om vad som är rätt och fel. Det är att ha en relation med Jesus, låta den källan påla fritt, och så får det moraliska konsekvenser. Men det börjar med relationen med Jesus. Moralen är aldrig startpunkten. Och här kommer de goda nyheterna för dig och mig idag. Brustenheten däremot, det är startpunkten. Källan, det levande vattnet, kan liksom bara sippra in i vårt hjärtas sprickor. Och nu försöker jag hålla samman två saker på en gång här. Alltså, brustenheten är startpunkten. Det levande vattnet kan bara sippra in i vårt hjärtas sprickor. Och för några veckor sedan var jag uppe på Bjärka Säby och medverkade på ett så kallat höstmöte där. Och det är fortfarande mörkt när jag ger mig ut tappert på ännu en löprunda på grusvägarna. Jag har ju delat här med löpträning innan, så jag kan lika gärna fortsätta. Jag har redan så att säga byggt upp sådana förväntningar inför Göteborgsvarvet här, så att nu kan jag bara misslyckas. Så jag fortsätter att bara prata på om all mitt löpande, och sen kommer jag springa 2,1 mil på 3 timmar eller någonting. En parentes. Hur som helst, då jag är ute där i mörkret så snurrar tankarna och jag känner mig lite trött efter en intensiv gårdag. Många ord har blivit sagda och många tankar har tänkts. Och ni vet hur det kan vara ibland. Tankarna får liksom inget riktigt fäste utan snurrar mest runt. Och i mitt fall är det så att då tankarna mest snurrar runt, så snurrar de mest kring mig och mitt. Så jag rör mig ut i skogspartiet och så plötsligt öppnar sig det här vida östgötska landskapet igen. Och solen går sakta upp. Den är så där klotrund, eldgul. Allting helt plötsligt runt omkring mig förändras ju av det. Helt plötsligt så kan jag se den skönhet som hela tiden funnits omkring mig, men som först nu blir synlig. Och så jag har alltid musik i lurarna, och den här morgonen så är det Lale som sjunger för mig. Hon sjunger om en stund på jorden och hur underbart det är att få vara här. Och ni förstår själva, det går inte annat än att börja tacka Gud. Då solen går upp och man hör de här vackra raderna. Och i samma ögonblick som jag börjar tacka Gud så släpper jag tankarna på mig och mitt. Det är som att solen som går upp och musiken har skapat den där sprickan där jag ser min brist. Jag ser, här går jag runt och tänker bara på mig själv och på självupptagna saker. Och så har det skapat en spricka, och så kan Guds ljus sippra in. Samma saker händer i mitt inre som när solen lyser upp den här Östgötaslätten. Ingenting har egentligen förändrats ju, men allting har förändrats ändå. Och det börjar med en spricka. Så jag tänker, kan man se brustenheten i våra liv som en startpunkt, men inte ha med det som ett slutmål? Lite som Thomas Öberg säger om den böjda hi-hatten. Alltså, den böjda hi-hatten hindrar inte vår utveckling, utan kan jobba till vår fördel. Vi startar i livet som det är, i brustenheten, och så ser vi vad Gud vill göra. Vi är helt ärliga. Vi ger Gud det vi är och har och säger, jag känner inte all den där kärleken gentemot andra människor som jag vill ge sken av. Vi säger, jag tycker det är svårt att vara generös med mina inom citationstecken ägodelar. Vi säger, jag kan inte förlåta den där personen fast jag vet att jag borde. Vi säger, jag kan inte förlåta mig själv. Och så säger vi orden som förlöser, hjälp. Hjälp mig Gud. Det är detta som är nåd. Och är det någonting som bara finns i kristen tro, så är det det här. Nåd. Guds ljus skiner genom våra sprickor, och helt plötsligt så blir vi ödmjuka inför Gud, oss själva, andra människor, och vi inser att förändring är svårt. Förändring sker aldrig genom vår egen kraft, och vi ser klart att jag är människa och Gud är Gud. Livet handlar inte längre om att min vilja ska ske, utan att Guds vilja ska ske. Alltså genom de här sprickorna, där jag berättar om en sådan under löpturen där, så kan nådens ljus värma upp vårt inre. Och där sker någon form av förändring. Startpunkten är brustenhet, men vägen framåt är inte brustenhet. Och vad är då vägen vidare? Jag vill bara skicka med er ett ord idag då. Vägen vidare. Och det är... Nu blir det ännu märkligare, för det kan låta nästan som samma ord. Men det är ett helt annat ord faktiskt. Ordet är svaghet. Svaghet. När jag ser vad Paulus och andra skriver om svaghet, så öppnas en väg framåt som jag tänker, den här vägen måste jag börja vandra. Svaghetens väg. Alltså från brustenhet. Och vad är vägen vidare? Svaghet. Det är inte evig lycka och framgång. Det är svaghet. Och jag mötte en man i 35-årsåldern som hade levt stora delar av sitt liv i kriminalitet. Och så blir han kristen genom en alfakurs. Och så börjar han studera Bibeln. Och han gör det grundligt. Och då han läser Nya Testamentet, så är det en sak som lyser upp ur texten. Och det är Paulus undervisning om ordet svaghet. Han får för första gången ett helt nytt sätt att förhålla sig till livet. En person som från tidig ålder lärt sig att det enda som gäller är att visa sig stark. Ja, han ser plötsligt att livet inte är en enda lång kamp för att lyckas. Livet är en gåva från Gud där han ger oss kraft när vi vågar visa svaghet. Orden från Paulus blir vägen framåt. Och bara för att ge en kort bakgrund, så är det ju så att Paulus i alla sina brev för fram den här motsägelsen att Guds kraft blir som störst när vi människor har blivit svaga. Alltså när vi inspireras av Jesus svaghet. Och det som motiverar Paulus då att, som han säger, leva i svaghet, är alltså att Jesus gjorde det. Paulus skriver att Jesus var ödmjuk och lydig ända till döden på ett kors. Paulus skriver att Jesus besegrade ondska och död genom svagheten i sitt lidande och sin död. Och så skriver Paulus att det blir Guds fortsatta plan för att locka hela skapelsen till sig. Svaghet. Så blir Guds styrka synlig i vår värld. Och jag skulle gärna läsa igenom 8 bibelord om svaghet, men jag strök det alldeles innan så vi kan andas ut. Och så ska jag bara ge de mest berömda svaghetsorden från Paulus här. Och här kommer de från andra Korintierbrevet kapitel 12 och vers 9. 5 ord. I svagheten blir kraften störst. I svagheten blir kraften störst. Alltså inte så att vi blir starka när vi visar svaghet. Som om svaghet då är detsamma som brustenhet och synd. Jag säger allt om mitt elände och sen är jag en fantastisk människa. Utan den här meningen i grundöversättningen ska egentligen översättas: din egen kraft ska ta slut genom svaghet. Alltså din egen kraft. Vad innebär det? Jo, alltså vår egen kraft ska ta slut. Vårt maktbegär, vårt behov av kontroll, vår önskan att själva vara Gud. Alltså allt detta rinner av oss när vi lever i svaghet. Och vad innebär svaghet då? Jag vill säga att det betyder att bli fri från sitt ego. Att få bli fri från liksom sitt jag i destruktiv mening. Det är det här som är startpunkten, är att bli fri genom att se det där egot, brustenheten. Och sen i samma vers så skriver Paulus faktiskt att han vill skryta med den här svagheten, att det är Kristi kraft som omsluter mig nu. Jag ger upp min egen makt, mitt behov av kontroll, mitt ego. Alltså, svaghet innebär att inte använda sin egen kraft för att komma någonstans i livet eller försöka göra Guds vilja. Det handlar om att istället slappna av, öppna sina händer så här, och så låter man Guds kraft fylla oss, verka genom dig och mig. Och jag säger än en gång, det här är en märklig och fantastisk paradox eller motsägelse som vi ser som en röd tråd genom hela Bibeln. Och vi möter faktiskt människor i Bibeln som agerar utifrån den här ödmjukheten, ett beroende av Gud med öppna händer. Man agerar inte utifrån sin fantastiska utbildning eller sin bakgrund eller den makt man har fått, utan man står med öppna händer och tar emot. Jag tror att är det någonting vi behöver idag, så är det det här budskapet. Tänk att vi människor kan få vara med om att vår egen kraft kan få ta slut. Vi behöver inte ständigt ha tankar som snurrar runt kring mig och mitt. Vi kan få bli fria från maktbegär och behov av kontroll, vår önskan att själva vara Gud. Istället kan Guds kraft få fylla oss med glädje, omsluta oss, hela vårt innersta, förvandla, förnya. Och det här är inget program man går igenom. Det här är en väg att gå som en relation med Jesus. Så att jag kan inte säga mycket mer än att uppmana dig och mig att öppna våra händer och se vad Gud vill göra. Men jag kan säga någonting som avslutning om hur den här vägen kan se ut. Och det gör jag genom att bara ge en av Jesu liknelser som avslutning här. För jag tror många av oss längtar efter att slippa oss själva en stund. Den vars egen kraft har tagit slut och som istället lever på något sätt med öppna händer, där Guds kraft får komma och fylla, lever det Jesus säger är vetekornets lag. Vetekornets lag. Jesus berättar för några lärjungar att om vetekornet inte faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Om det dör ger det rik skörd, det här vetekornet. Och att dö handlar här då om att bli fri från det egna jagets betydelse. Att slippa fokusera på popularitet, fysisk hälsa, intelligens. Och man undrar, är det överhuvudtaget möjligt? Vi människor som känner oss svikna så fort någon ifrågasätter vårt omdöme det minsta eller förbiser våra gåvor och talanger. Men Jesus talar om att den som liksom lagts i jorden likt det där vetekornet kan lyssna till kritik från andra människor, kan se att man möjligen inte är så där stark och smart och vacker som man önskar att man vore. Den människan som har lagt sig själv i jorden har Gud som glädje. Och det här låter ju väldigt brutalt. Det kristna livet är att vara ett vetekorn som faller i jorden och dör. Det här innebär inte att man ska slå ihjäl sig själv. Det är väl uppenbart för er att det inte är så, men jag tror det måste sägas. Det innebär inte att slå ihjäl sig själv. Det innebär att man planterar sig själv i relationen med Jesus. Och det här gäller hela livet, och det här är en process. Vi kan inte se växt efter några dagar. Vi får i full förtröstan leva i en enkel relation med Jesus. Det vill säga låta kornet vara kvar i den näringsrika jorden, och så får vi se det gro under lång tid. Och hur växten ser ut kan inte jag ansvara för. Det kan bara Gud. Men mitt liv börjar växa om jag planterar mig själv i jorden. Alltså om jag får uppleva hur relationen med Jesus gör mig fri från det egna jagets betydelse. Så till sist. Det här innebär ju då, för jag vill bara komma tillbaka till brustenheten igen. För det här är så lätt att missförstå, eftersom vi alla lever med brustenhet. Det innebär att vi behöver en relation till vår brustenhet. Alltså vi människor behöver aldrig förtränga synd. Vi kan leva öppet inför Gud i en process med vårt elände. Vi kan ha ett samtal med Gud om vår brustenhet och samtidigt lägga allting hos Jesus. Vetekornets lag är inte en metod. Ja, nu ska jag tro så att jag blir fri från min synd och brustenhet och dör från mig själv. Vetekornets lag är bara en relation med Jesus. Och det här är liksom ett envist hopp i detta, att relationen med Jesus gör mig fri från mitt jag. Alltså då kan alla dina erfarenheter av brustenhet, och helt plötsligt vill jag räkna in dina sår och dina svårigheter, allt detta kan bli sprickor där Guds ljus skiner in. Och mig kan det trösta att det finns människor som under många år har gått den här vägen, en väg bortom brustenheten. Och mig tröstar det att det viktiga är inte hur långt man har kommit. Det viktiga är att man bara börjar gå och se vad som händer. En besökare i ett kloster frågar munken: vad gör ni egentligen i klostret? Och munken svarar: vi faller och reser oss. Vi faller och reser oss. Vi faller och reser oss igen. Du kanske har fått mängder av händelser i ditt liv under den här predikan. Ja, hälften av oss tänker på annat givetvis under predikan. Det är ju det som det är till för, till viss del att processa veckan. Men för dig som har hängt med, så kanske du har fått en del händelser i ditt liv uppspelade som filmsekvenser i huvudet när jag pratat om det här med brustenhet, och det gör ont. Och därför vill jag bara avsluta med att säga att du och jag är alltid i Guds hand. Vi ska inte romantisera brustenhet, men vi ska heller inte tro att vi blir ratade av Gud när vi då faller. Vi är alltid i Guds hand. Och när livet går sönder, så är det väldigt intressant att se att Gud inte byter ut oss mot någon bättre lämpad. Han tar istället det där krossade lerkärlet och formar om det. Och ibland kan det till och med bli något nytt och något vackrare. Ofta tror jag det blir det. Gud ger sig inte. Det finns alltid en väg vidare. Så, din brustenhet är verkligen inte ett bevis på att du inte ska gå vidare på den här svaghetens väg, vetekornets lag. Det är tvärtom. Din brustenhet är tecknet på att Jesus knackar på ditt hjärtas dörr till gemenskap med sig själv. Vi ber. Tack Gud att vi får ge upp vår egen kraft och leva i svaghet. Som du säger till dina lärjungar: med er är det annorlunda. Vi behöver inte gå in i vad som är just nu det normala för mänskligheten. Vi kan istället lyssna till dina hjärtslag och andas lättare, ge upp vårt ego och ta emot av allt det goda du vill ge, av din heliga andes kraft. Så kom helige ande, hjälparen, och fyll oss med allt det goda du vill ge. Hjälp oss också att se att det är i församlingen som vi förändras. Det är inte ett ensamt liv, utan livet handlar om relation med dig mitt ibland andra människor i församlingen. Tack att vi därför nu tillsammans får söka dig. Vara inför ditt ansikte en stund. Ta emot bara av allt det goda du vill ge. Och när vi påminns om vår synd, som idag har varit definitionen på brustenhet, tack att vi då får se det som startpunkten och de där sprickorna nu där ditt ljus får skina in med full kraft. I Jesu namn. Amen.